Hej och välkomna till Mellan oss-podden.
Du lyssnar på Mellan oss med mig Smitty
och mig Nicky.
Okej, vi var inne i ett samtal nu.
Jag bara tack, jag är också här.
Välkommen Nicky. Nej, vi sitter här, det är så här, det här kommer vara lite mörkt. Och ifall någon tycker att det är jobbigt med så här abuse när det kommer till barn eller unga.
Om någon tycker, det tycker väl ändå alla.
Alla tycker det, men vissa kanske inte vill höra det.
Ja, vissa kanske.
Då är inte det här avsnittet för dig.
Nej.
Men jag vill prata om dokumentärserien Quiet on Set. Mm. Och anledningen till att jag nappade så hårt på den här var för att jag såg jättemånga Drake Bell-grejer. De som har tittat på Drake and Josh Drake från den serien.
På Nickelodeon.
På Nickelodeon. Jag såg jättemånga grejer om att han har varit abused och allt möjligt. Och liksom, och sen plötsligt så dyker den dokumentären upp. Så jag som har varit ett Nickelodeon-fan typ hela mitt liv. Alltså, om du öppnar min Netflix, Drake and Josh är en av de senaste tittade. Mm. För att jag ibland får sen nostalgiskt så här, vill titta. Mm. Men ja, den här dokumentären belyser alltså, hur ser man det på svenska? Alltså the abuse som barnen som jobbade för Nickelodeon fick utstå på grund av deras chef då. Mm. Som var både skribent och producent.
Mm.
Dan Schneider. Ja, och så här. Den som vill titta på den får titta på den. Men istället för att gå igenom A till Ö allt som har hänt så vill jag diskutera vissa punkter. Okej, okay, och den första grejen, du kollade också på Nickelodeon.
Mm.
Visst var det lite av en så här drömvärld som man som barn när man tittade, man ville bara vara en del av det. Mm. Men istället så satte man sig där bänkad efter skolan varenda dag och bara fick sin lilla dos.
Det var massa barn som hade roligt, var roliga,
levde life. Mm. Och det var lite så här, precis som han beskrev det när han pitchade från början och hamnade på Nickelodeon. Då sa han att han ville göra som en Saturday Night Live fast för barn. Mm. Och
det var underhållning.
Det var underhållning för barn. Och då var det ju så här, jag minns du Sugar and Coffee?
Nej, jo.
Sugar
jo.
And Coffee.
De och överdrev.
Exakt, de skulle alltid maxa saker och de häller gegga på folk. Och det är så här busigt typ, kunde man tycka att det var. De gjorde grejer som inte svensk tv liksom... Svensk tv gjorde inte en hel jävla produktion där de gjorde för barn av barn på det sättet.
Inte på det här amerikanska viset.
Där det är maxat. Ju den här,
Exakt.
Och då var det lite så här ändå intellektuellt. Alltså de lärde oss
saker. Fanns.
Exakt. Och det han beskrev det som var det här ska inte lära dem någonting. Det här ska vara pure underhållning.
Mm.
Och ja, så. Den första grejen som jag sitter och tänker på är att jag tycker USA är så jävla läskigt.
Mm.
För att nu för tiden så blir folk cancelled höger och vänster. För att, ja men typ så här Balenciaga. Mm. Någon märkte någon liten detalj i bakgrunden av ett foto typ. Och så blir det kopplat till pedofilgrejer. Jag tycker inte att det här är farfetched. Nej. Alltså det är inte långsökt enligt mig. För att jag är så... Jag tror så starkt på att den här pedofilsituationen som folk diskuterar, jag tror på det.
Ja, de hade ju verkligen en serie bilder som var bara fucked up.
Det går inte att förklara.
Nej.
Problemet på 80-90-talet, när Nickelodeon liksom slog igenom med Dan Schneider och hans program, var att det fanns inte forum att diskutera det. Först på det sättet. Mm. Det fanns inte sociala medier där någon som tyckte det var skumt kan gå ut och yttra sig och förklara varför.
Nej,
utan folk bara accepterade det.
Mm. Det finns ju, alltså det finns ju jättemycket liksom kraft i att bara tweeta någonting. Och folk nappar på det. För att de också kollar på den här grejen du pratar om. Och så får du massa människors... Alltså så här, åsikter som stärker din. Eller, och ibland är det dåligt, men ibland typ när det kommer till... Typ bara MeToo-rörelsen. Alltså, det blev ju så stort för att sociala medier också fanns.
Exakt. Och då vågar man liksom utveckla den här tanken som kändes så utmanande. Man vågar. Men som sagt, på 80-90-talet, du fick sparken och ingen fick höra vad du såg eller upplevde. Men nu i den dokumentären så börjar alla de här grejerna kring Nickelodeon bubbla upp.
Mm.
Och man kan tycka, den som inte har liksom... fattat Nickelodeon eller liksom vet hur stort det här egentligen är.
Vad var här, Nickelodeon?
Nickelodeon är en kanal. Det är som Disney Channel, det är som MTV typ. Det jag ville säga var att det handlar inte bara om Nickelodeon, utan det här ämnet handlar egentligen om Hollywood och så här drömmen. Man har sett någonting och så vill man så gärna att man går med på i princip vad som helst och kompromissar alla sina värderingar och vad som känns okej för den här stora drömmen. Och det var lite det som de här barnen fick uppleva, att de har sett något på TV och de liksom skulle sälja allt
för att få vara med.
De ville bara vara med. Och de ser att de blir liksom, de får göra något skitkul och få vara i centrum och bli igenkända. För ett barn låter ju det här så här, åh, drömmen liksom. Så när de väl får det, de kommer inte släppa taget för att en peddogubbe håller på att driva stället.
Nej.
Jag tänkte lite på det här, du pratade om drömmen om Hollywood i ett avsnitt. Och jag ställde mig själv lite samma frågor, för du var så här, när tar det stopp? Alltså vid vilken punkt är man så här, men nu räcker det. Nu har jag bara gått igenom massa skit för den här drömmen. Och jag kände lite så här, nu handlar det om barn. Och vad har föräldrar för roll i det här? Förstår du?
Ja, gud.
Att låta sitt barn jobba dessutom på ett ställe där du inte har insyn.
När någon annan, liksom, hur kan man lita på att andra människor har goda intentioner kring ditt barn?
Ja.
Ingen annan kan väl ha liksom lika goda och rena intentioner som du som förälder i slutet av dagen, väl?
Ja, absolut.
Speciellt inte någon som gynnas av att ditt barn presterar på ett visst sätt.
Ja. Det som är så synd är att jag tror många av de här barnen har föräldrar som gynnas av att barnen presterar på ett visst
typ
sätt.
Typ att du, ekonomiskt eller?
Ja, för det som också var en grej i dokumentären var att de här barnen ställdes inför så jävla stor press. Vare sig föräldrarna pressar dem eller inte. Och de alla beskrev det så himla tydligt som att i början var allting så jäkla roligt. Till och med de anställda som nu är så här mycket äldre. Alltså de barnen är ju typ i sina 30s nu, kanske 40s. Men de som faktiskt var vuxna redan då, de säger också samma grej som barnen, att i början så var det så himla kul. Men under tiden så var det som att den här producentsnubben fick fnatt och började så här, han fick så här gudskomplex, att han började orchestrate situationer. Så det finns så många, för den som vill titta, googla det här, googla Ariana Grande, Amanda Bynes, alla de här som vi har tittat på och tänkt så här, oj, hur fan gick det för dem egentligen? Shit, vad hemskt. Det är på grund av trauman. Vi kan gå in på Dan Schneider. Ja. Det här var en man som jobbade som, han skrev komedi. Och han blev, eller han började som skådis i en serie och det var hans fot in till att få skriva sin komedi. Och sen så anställer Nickelodeon honom och det blir hans liksom stora feta gig. Och han basically är mannen bakom Nickelodeons genombrott.
Alla stora shower.
Exakt. I början var Nickelodeon inte, alltså Nickelodeon var så här skit,
bara en kanal.
De konkurrerade absolut inte med Disney, om man säger så.
Men sen kom typ Zoey 101, iCarly kom
väldigt
senare.
Väldigt mycket så här otecknade
All That.
Amanda Show. Alltså, fattar du? Och den här mannen förverkligade väldigt mycket så här content. Alltså jag minns att när jag tittade kunde jag känna så här, åh, ni vet precis vad vi vill se. För när man är i en ålder där man tittar på Nickelodeon, man vill, alltså så här, jag vet inte om du kan relatera, men jag gillade att titta på tonårsgrejer. Förstår du vad jag menar? Alltså till och med om jag kanske bara var 10-11.
Du gillade så här få inblick i lite äldre.
Förstår du? Typ Zoey 101, de bor på ett internat. Eller så här, iCarly, där började jag ta, jag var inte helt into iCarly, men typ Drake and Josh, alltså så här, de är stuvbröder och går på high school, alltså du vet, det var sånt man ville se. Och han visste verkligen vad publiken ville se. Så egentligen, hans publik, bara för att Drake and Josh spelar 15-16 i sin serie, det är inte 16-åringar som tittade på Drake and Josh, det var snarare 10-11-åringar och neråt, förstår du? Så att det blir ju väldigt känsligt, och någon sa det så bra i dokumentären, han bara, det blir farligt när man ska skapa barncontent på det sättet, för att det Dan sa, Dan Schneider, var att han ville göra typ en Saturday Night Live för barn. Mm. Han ville liksom skapa motsvarigheter, mm. vuxna program för barn.
Ja.
Han bara, och det den här personen då sa var att det som blir fel när man gör det är att om du behöver omvandla det till för barn,
mm.
då är det ju för att det inte är för barn.
Ja, det är så
i
sant.
I grund och botten.
Ja, det är så sant.
Så barn i den åldern ska inte ha en fear factor för barn.
Nej.
För det blir traumatiserande för att de är så känsliga. Förstår du?
Ja, de är så små.
De är jättesmå.
Alltså, vi har inte kanske exakt gått in på mer än att säga så här, kolla på YouTube, sök Ariana Grande, mm. Dan Schneider kanske. Mm. Men alltså, det vi har att göra med är ju bland annat så här, väldigt mycket att han sexualiserar barnen och så här,
många för in om, sina fetischer.
För in sina fetischer, exakt. Och det där är ju sånt som när man är liten,
mm.
alltså man kan ju typ titta, alltså man kan höra ett skämt eller titta på någonting som en vuxen kanske förstår är mm. fucked up, men mm. som barn man är bara så här, det här är ett komiskt sammanhang, jag exakt. Skrattar.
Jag typ. Skrattar för att mm. det skvätter vatten överallt.
Ja, exakt.
Men som vuxen att titta på Ariana Grande ligga upp och ner,
mm.
där det liksom är inzoomat på hennes ansikte
och bröstpartiet,
och hon stönar mm. och häller vatten på sitt ansikte och liksom,
som vuxen kan man inte se det på något
jag
annat sätt.
Jag ser ingenting annat än en så här,
det är inte
oskyldigt. Oral sex situation typ. Förstår
ja,
du vad jag menar?
Det är, verkligen, det liksom skulle kunna vara ett porrsammanhang.
Exakt. Typ. Det blir bara sexuellt. Mm. Alltså det var så tydligt nu när jag tittar tillbaka på så här Zoe 101. Jag blir mm. så här, bror, det finns scener när de så här squirtar grejer i någons ansikte så att det ser ut som en cum shot.
Ja, förstår och när de ska så här hälla grejer över varandras fötter.
Exakt. Typ. Ketchup och mat och så här.
Men du vet, jag tänker så här, alltså det är ju inte, det är ju aldrig att en person
mm.
skriver manus och filmar och gör mm. allting själv. Det är ju alltid liksom ett team.
Exakt.
Hur kunde det hända?
Det händer när man ger en person så där mycket makt,
ja.
Helt ärligt.
Ja.
För att, som du nu beskrev, utan att ens ha sett dokumentären,
mm.
är att han liksom tryckte in sig själv i alla rummen, även om han bara var producent. Han bestämde allt som sker i The Writers Room,
mm.
de som skriver alltihopa.
Mm.
Han liksom injektade sig själv i allting så att allting blev på hans sätt.
Ja, och sen så underskattar jag säkert också liksom det här med människor
mm.
i grupp när en person i maktposition
yeah.
beter sig på ett visst sätt. Så här, vi är bara djur
exakt.
Typ, som inte...
Verkligen, för de där, det var två tjejer som var anställda under honom
mm.
och det var det de beskrev. Att de bara, vissa sketcher kände vi lite så här, det här är lite odd,
mm.
alltså varför gör vi så här?
Mm.
Och i stängda rum så kunde han dra de här sexuella skämten och bara, vi ska göra det här och de här barnen ska göra, alltså fattar du? Hon bara, men sen när det blev ifrågasatt utanför rummet, då gaslightade han. Han gaslightade och bara, men gud, vad tänker ni på?
Ja.
Hon bara, vi visste alltid sanningen. Men de kunde aldrig säga ifrån på grund av att den här maktpositionen var så jävla hög.
Ja, och det handlar om deras jobb i slutändan.
Det handlar om deras jobb och det här är alltså tjejer som var 20-25 och mm. inte har pengar, förstår mm. du? Så att det fanns så många grejer här som jag blev så här triggered av. För att jag liksom, min barndom kändes typ falsk,
mm.
förstår du? Och det fick mig att känna lite så här, oj vilken ond värld
mm.
vi lever i. För att här är en fråga. Går det att för varenda en av dem som blev stenkända genom honom och egentligen i Hollywood överlag, det är alltid uppgång och nedfall. Varför måste det alltid vara uppgång och nedfall? Betyder det att det inte är möjligt? Den här drömmen som folk jagar, kanske misslyckas och deras liv förstörs. Eller så lyckas de och deras liv förstörs. Varför vill man så gärna?
Precis. Alltså jag undrar om vi befinner oss i en tid i historien där det aldrig riktigt har hänt innan.
Mm.
Att barn har jobbat i liksom underhållningsindustrin
mm.
och att de har blivit vuxna
mm.
och har kunnat tala ut. Alltså jag undrar om det här är första fattar. Gången det händer.
Jag fattar.
Så det är nu vi lär oss kanske.
Ja. Jag hoppas verkligen det. Alltså jag hoppas verkligen det, för just det här kring det här med barn, en grej som också är värt att nämna. Barn har ju vissa rättigheter när de jobbar.
Mm.
Så låt oss säga att du, Nicky, är 7 år och du får ett gig som barn i en serie. det finns ju regler kring hur de får arbeta med
jag
dig.
Jag får inte jobba som en vuxen.
Du får inte jobba timmar som en vuxen. Du får inte jobba, vi har ju så här, Nicky, på ditt jobb, det finns ju en lag att du måste ha rast inom de här timmarna typ.
Mm-hmm.
För barn är det antagligen ännu mer, förstår du? Det finns mer liksom regler.
De behöver ju gå i skolan också.
De behöver gå i skolan, men hur som helst, det han gjorde när han blev ju väldigt nära sina stars, om man säger så. Och det här är skitvanligt i Hollywood. Och det är att barn, jag vet inte vad det svenska ordet är, men att emancipate yourself, det är som att skilja sig från sina föräldrar.
Mm.
Vilket gör att, typ om du är under 18, Nicky, du kan inte göra vissa grejer utan din mammas underskrift. Om du nu skulle skilja dig lagligt från henne, då är din underskrift valid i bankärenden och 1177 och allt möjligt, förstår du?
Mm.
Och då ryker även de här reglerna som skyddar dig som barn på en arbetsplats.
Mm.
Han övertalade väldigt många av sina stars att emancipate themselves från sina föräldrar för att få bort föräldrarna ur bilden.
Mm.
Och väldigt många föräldrar sa, som i dokumentären också, de var med. De bara, det blev bara mer och mer att vi blev uteslutna. Först var det fun and games, vi fick vara med, vi fick liksom checka av med våra barn om de är trygga.
Men vadå, kan ett barn bara, jag vill inte längre att du ska vara min liksom förmyndare?
Ja.
Och vem är det då?
Ingen.
Men vadå, blir ett barn myndigt då?
Ja, I guess.
Det låter helt galet. Kan vi googla bara?
Vi kan googla det. Här, det står så här: frigörelse av mindreåriga är en rättslig mekanism genom vilken en mindreårig innan uppnår myndig ålder befrias från kontroll av sina föräldrar eller vårdnadshavare. Och föräldrarna eller vårdnadshavare befriar sitt ansvar. Ja, du har ingen.
Det är galet ju.
Det är helt galet. Och det här är tydligen en, till och med han pojken från Ensam hemma gjorde det också. Och det här är någonting som de i Hollywood ofta gör mot barn för att egentligen ta bort det här skyddsnätet.
Mm.
Och för barnen så förklaras det som att då får du friheten.
Mm.
Pengarna blir bara dina.
Mm.
Du får jobba hur mycket du vill. Du behöver inte fråga mamma, hon behöver inte följa med överallt. Hur påverkas
relationen mellan barn och föräldrar då?
Knas, förstår du? Alltså förstår du? Det är så sjukt. Och att skalet på det här är the dream.
Ja.
Det är det man ser.
Ja. Och nu i efterhand är det så hemskt. För om man har sett Amanda Bynes, hon som var med i All That och The Amanda Show. Ja. Hon också var med i jättemånga filmer som så här, många tror jag som var födda på 90-talet älskade.
She's the man.
Till exempel, exakt. Alltså hon var ju så här, för det första jätte söt och liksom rolig och karismatisk och så här duktig liksom.
Yeah.
Och sen så bara försvann hon ju ett ganska långt tag. Och nu när man ser henne, alltså hon ser inte riktigt ut som någon som mår helt hundra.
Yeah.
Och så här, bara för att man ser ut som hon gör nu behöver inte betyda att man inte mår bra eller inte liksom är frisk eller så. Och hon pratar inte ens som hon brukar. Gjorde.
Det är det här som är så tråkigt, att jag såg ett klipp på hennes uppträdande som han såg när han plockade henne till sin network. Och jag blev så här: wow, vad karismatisk flicka. Hon var så, hon hade humor, hon var witty. Hon kunde prata i monologer som hon har tränat. Alltså du vet, hon bara hade det.
10-year-old Amanda Burns.
Hon bara hade det. Och det var bara så här glimten i ögat, förstår du? Och det ser man också på de första åren av Amanda Show.
Mm.
Att hon verkligen så här, hon var det perfekta offret för den här mannen.
Mm.
Förstår du?
För hon hade en företrädare, sa du ju. Som...
Ja, exakt. Som var the it girl innan hon kom.
Mm.
Så han byter ju bara ut flickor här.
Varför fick hon gå?
Hon fick gå för att hon blev för gammal, tyckte han. Mm. Och blev för kvinnlig i sin kropp, typ.
För tjock enligt dem.
De bara, vi har redan en tjock tjej. Du kan inte få vara tjocka tjejen.
Mm.
Och hon var bara så här: jag är inte tjock. Jag dansar liksom 5 gånger i veckan. Mm. Jag har bara växt.
Alltså, hon hade inte liksom en flickkropp.
Hon hade inte en flickkropp och då tyckte han att hon fick gå. Och då hittar han Amanda Bynes då genom henne då, komiskt nog.
Mm.
Och väljer att grooma henne basically. Och de alla beskriver att när Amanda kom, allt förändrades.
Mm.
Alltså det var nästan som att han, som en man som blir så kär i någon, att han typ så här dumpar alla han känner. Förstår du vad jag menar? Alla skådisar bara, det var liksom ett före och efter när Amanda kom. För att det var nästan som att han fick liksom en skjuts.
Mm.
För att hon producerade så jävla mycket program och content att han blev bara större och större. Och vem hade hon som närmst? Jo, det var han.
Mm.
De spenderade timvis ensamma i ett rum.
Men ingen alltså, vet. Åh, vad äckligt. Och jag undrar också vad hon, Amanda, kom ifrån för förhållanden.
Det var det här. De satt med, för de sa det. De bara, många av våra föräldrar var lite rädda för att liksom inject themselves när barnen jobbar. Men Amandas föräldrar satt alltid i rummet och var så där, vi med, förstår du? Så vid någon punkt så har ju han dragit till henne sakta, sakta, sakta. Spenderat extremt mycket tid alltså, utan föräldrarna med henne. Haft henne i rummet flera gånger.
Vad hände där, undrar jag?
Enligt... liksom det som kom ut av det var ju att Amanda fick väldigt mycket fria händer. Hon började skriva också så här, det här vill jag göra, det här vill jag göra. Men de alla såg att från ingenstans så var det bara Amanda och Dan. Det var liksom de två.
Mm.
Och vid någon punkt när hon har blivit liksom lite äldre då, och inte var 12-13, så väljer han att övertala henne att emancipate herself. Och det här, då började det skära sig mellan henne och föräldrarna.
Mm.
För att hon blev väldigt så här, jag vill vara independent, jag vill dejta den här snubben som är mycket äldre, jag vill bla bla bla. Och det här är egentligen normal tonårsfas, fattar du? Men nu har råkat hon ha en producent bakom sig som sa gör det. Förstår du? Dina föräldrar har fel, skit i dem. Förstår du?
Och då undrar jag, vad hände när hon försvann ur rampljuset?
Det som hände var att hon gick vid någon punkt när hon väl var typ så, men vad vet jag, 17, 18, 19, 20 kanske, jag vet inte, men när hon väl lämna Nickelodeon. Det Dan brukar göra är att ditcha dem. Men det han gjorde istället med Amanda var för hon ville börja köra riktiga roller. Alltså i filmer typ. Och det var då hon gjorde den här She's the Man till exempel. Han följde med henne. Han var med länge med henne. Och liksom coachade henne i hur hon ska göra sin Hollywood-karriär. Och hon känner ju att hon är skyldig honom hela sitt liv. Förstår du? Och det är det här som händer, enligt mig i alla fall, när man hamnar i en position som förälder, där du går in någonstans och plötsligt är det inte du som har the best interest of your child, utan någon annan får den rollen på något sätt. För alla de här gemensamt hade att de här föräldrarna litade så jävla hårt på den här Dan. Förstår du?
Ja. Ja, det är så svårt att förstå när man lever på liksom... alltså avståndet. 20-talet och liksom i ett annat land och själv är vuxen efter att allt har hänt. Alltså jag minns liksom att jag själv, jag gick ju på teaterskolan när jag var liten. Och jag gick ändå så här på lite auditions här och var... alltså jag kommer ihåg att jag tittade mycket på så här Nickelodeon och olika Disney också och så. Och jag kände jättestarkt att jag också bara ville... jag ville bara göra någonting. Alltså jag ville bara vara med i något. Så jag liksom tjatade på min mamma att ta mig till auditions och grejer. Och sen vet jag faktiskt inte vad som hände och jag vet inte heller hur min mamma ställde sig till det. Men det är ju, alltså jag typ tänker bara, hur hade du känt för alltså hade du signat upp Lia i det här?
Det där är en så jävla bra fråga för att jag minns när Lia var så här ganska lite mindre än vad hon är nu då. Där det är så vanligt nu att folk är så här, åh din unge är så söt, du borde skriva upp till modell och bla bla bla. Och jag blir så här, självklart tycker jag det hade varit roligt för henne. Men hade hon tyckt att det var kul? Och vad liksom...
vissa har ju väldigt starka åsikter om det där.
Vissa har väldigt starka åsikter. Jag vill säga att jag har egentligen inte starka åsikter. För att jag har själv varit så här, hade hon tackat mig om det fanns en college fund senare för att hon var med och tog lite bilder för H&M typ, förstår du? Eller hade hon hamnat snett på grund av det? För att hon redan från början får en inställning av att jag behövde jobba när jag var liten. Alltså fattar du?
Mm.
Jag kollar på Real Housewives of Beverly Hills.
Mm.
Och där är det ju, det är Paris Hiltons mostrar som är med.
Just
där.
Det.
Och de var ju child actresses.
Mm.
De jobbade, och det är en av dem som är så här alkoholiserad. Alltså hela hennes liv. Det är sån skillnad mellan henne och hennes syskon. Mm. För att hon var äldst och hon var den som var tvungen att jobba när hon var pytteliten.
Shit.
Hon bara, de fick bära mig sovandes från set. Och lägga mig i trailern för att sova. Förstår du?
Wow.
Nu säger inte jag att det är det som hade hänt i Sverige om jag Lia fick ett gig på H&M. Men min åsikt kvarstår. Vill jag att mitt barn ska behöva jobba? Fattar du vad jag
vet
menar?
Vet du, ja exakt. Och jag tänker på, det finns en, han är läkare och författare och sådär. Han heter Gabor Matej, vi har också pratat om honom i podden förr. Han, jag och Mose lyssnar ofta på honom sen när vi kör bil och så.
Mm.
Och då lyssnade vi igår på en podd han var med i där han sa så här att ja, men delvis att ett barn aldrig ska behöva jobba för att få kärlek. Vilket kan låta jätterimligt.
Mm.
Men alltså, jag tror många människor jobbar för att få kärlek. För att det är då föräldrarna visar som mest bekräftelse eller glädje mot en. Och då, barn är ju skitsmarta så de fattar ju så här. Du ser mig som mest när jag gör de här sakerna.
Yeah.
Då börjar jag göra det där jättemycket.
Exakt.
Och sen en annan grej är att han förklarade att hans mor- och farföräldrar, de dog i Auschwitz. Mm. Han är jude. Hans mamma var tvungen att liksom fly med honom när han var en liten bebis. Och sen vid ett tillfälle, eftersom att hon flyr från nazister, så lämnar hon över honom typ till alltså till främlingar för att han ska kunna överleva.
Mm. Mm.
Och han, nu är han typ 80 någonting, men när han pratar om det här nu så förklarar han att min mamma räddade mitt liv, men hon lämnade ifrån sig mig.
Mm.
Okej? Okay? Mm. Så jag tänker i ett barns värld, allt en vuxen gör betyder någonting på ett sånt liksom fundamentalt sätt. Som samma barn som vuxen kanske själv såhär, ja men mina föräldrar gjorde ingenting konstigt, de gjorde det här och det här och det här. Men egentligen vad det gör med en, man är inte medveten förrän man förstår. Ja,
absolut. Det är därför jag, som du säger, det kan bli, det är inte bara.
Nej.
Fattar du vad jag menar? Det är för, sällan bara liksom.
Nej, alltså i slutet av dagen, de här barnen, hur kul de än hade, de blev lämnade av sina föräldrar där. Deras föräldrar kanske var lite extra stolta över dem. Men också så här, tänk att alla i omgivningen så här står och applåderar. Ja.
För att de får ju bekräftelse.
Ja, och hon det bara, hon sneade ju.
Hon sneade ju, och jag förstår att hon gjorde det. För att han satte henne inte bara i centrum inför världen. Alltså på sätt.
Ja.
Så var det liksom uppenbart för alla andra barnen att hon var det bästa barnet.
Ja.
Fattar du? Tänk för ett barn att liksom redan så liten. Tänk hur du mår på en arbetsplats, Nicky, nu som vuxen.
Mm.
Ifall din chef hade gjort det jättetydligt för dig att han är inte jättenöjd med dina prestationer liksom, men du är kvar för du jobbar ju. Men han älskar din kollega Anneli liksom, förstår du?
Mm.
Och Anneli får befordran och hon får alltid stå längst fram och liksom allt det här. Du vet, man blir ju lite så här, kanske ska jobba lite hårdare kanske. Hur blir det för ett barn?
Ja.
Fattar du? Att de redan då ska få uppleva så här vuxenscenarion. De vet inte hur de ska ställa sig inför det. Så att vad man än väljer att göra, det är upp till en själv. Men det som hände kring Dan Schneider är liksom the worst possible scenario. Och jag tror att det sker över hela Hollywood.
Mm. Ja,
hela Hollywood. Alltså, det är inte en slump.
Nej, möjligtvis i Sverige också, liksom andra länder. Det är bara, vi har ju insyn i Hollywood.
Exakt, jag vet inte hur det funkar i Sverige.
Jag vet inte heller hur det funkar i Sverige. Men en fråga, varför heter den Quiet on Set?
För att det var hans sätt och alla var tysta om allt han gjorde mot dem.
Att de
pratade inte ens med varandra. Ingen sa ett ord, förstår du? Så det var verkligen så här quiet on set. Jag tyckte det var kusligt det där namnet. Jättebra fråga, för att jag funderade över det igår också. Men jag var helt konsumerad av det här igår och bara kollade upp så här Drake Bell grejer.
Du vet, man ska inte, det är inte så produktivt att ställa den frågan, men jag kan inte låta bli att undra så här, märkte ingen att han gjorde såna här grejer mot andra?
Jag tror att alla visste för att det hände dem själva. Jag tror bara att de pratade inte med varandra om det.
Ja.
Men också så tror jag maktpositionen här har jättemycket spelrum. Ja, för att de här två kvinnorna som var skribenter för många av serierna, eller någon av serierna, de berättade att hon bara, det kunde skrika inombords inom mig att det här är fel. Men sen så ser jag att det är han som bestämmer. Hon bara, och jag var bara tyst. Hon bara, alltså än idag mår de så jävla dåligt.
Jag förstår det.
För att de bara, det var som att han bokstavligen var gud. Alltså det finns sketcher i All That, tror jag det var. Där det finns The Dan Phone. Och de pratar bara, Dan is God, Dan is God. Alltså så här, hela sketchen handlar om att han är gud och alla barnen avgudar honom. Det är så fucking creepy.
Men gud.
Förstår du vad creepy? Han är ju störd.
Ja, alltså det är så här, det är lite fascinerande att människor kan... Alltså så här, när man faller bara för mänskliga, vad heter det, flaws.
Mm-hmm.
Alltså typ om någon har makten.
Ja.
Så här, att så bara alla bara spelar med och alla typ kanske så här finner gemenskap kring att den här personen är den som styr och ställer här.
Ja. Alltså det är så läskigt.
Ja.
Vi talar ju om någonting på, alltså jag vill inte säga övernaturligt, men någonting som inte går att ta på, men som bara är. Maktpositionerna är starka alltså.
Ja.
Det var en mamma till en av de svarta barnen som bara, varför var min sons första sketch att han basically ska vara så här en drug dealer typ. Alltså fattar du?
Ja.
Nu var det kakor och inte knark. Ja. Men hela scenen var uppgjord som att han skulle deala till de vita kidsen. Förstår du?
Det här är så också så här 90-00-tal.
Ja.
Alltså 00-talet var ju verkligen så här, all humor och allting var baserat på
rasism liksom och sexism och bara så här bullshit.
Men till och med så här filmen vi älskar säkert, så här romcoms och shit.
Ja.
Alltså det är ju jättemycket bara så här stereotyp homosexuell, stereotyp svart, stereotyp kvinna, alltså alla.
Du vet, jag hatade. Jag avskydde typ så här Big Mamas House.
Ja.
Jag var så, alltså på gud, jag tyckte det var så jävla tråkigt.
Att han var liksom en svart auntie.
Förstår du? Jag tyckte bara det var weird. Alltså så här, jag tyckte aldrig det var kul. Jag minns att jag blev hånad för att jag inte tyckte det var kul med liksom den typen av humor som man ska gilla när man bor i Åkermyntan tydligen. Förstår du? Hur som helst. En mamma till de här, en av de svarta barnen, hon sa att jag såg att det var skumt. Hon bara, rollerna han fick och typ så här grejer han skulle spela. Men han var så jävla glad och han förstod inte de sakerna som jag såg. Så jag vill inte robba honom på någonting.
Nej, om han tycker det är kul och så.
Förstår du? Så hon, vad ska hon göra? Förklara för en 9-åring om rasism? Alltså, egentligen
ja.
Alltså, förstår du? I dagsläget ja.
Men det på var den tiden, annan tid.
Ja, på en annan tid där svarta ska vara tacksamma att Dan Schneider lägger upp dig på deras program. Förstår du?
Ja.
Så jag tror att det varierar i föräldrarnas intentioner. Jag tror inte någon rakt av är så, hej, vill du att ditt barn blir våldtagen av Dan Schneider? Jag tror alla säger nej. Men jag tror att man någonstans, tacksamheten tog över varje gång någonting kändes fel. Typ så. Det tror jag.
Alltså jag kan inte låta bli att bara hela tiden tänka på det här med kändisskap. Och när vi pratade om drömmen om Hollywood.
Ja.
Alltså det här att det verkar som att alla människor har någon inneboende önskan om att bli kända. Vissa bara liksom kommer över den eller så här kanske intalar sig att de inte vill det. Men det är som att människor har någonting inneboende att de vill. Förstår du vad jag menar?
Jag tror det handlar om, okej, nu ska jag försöka komma ihåg det här. Alla vi, någonstans i oss själva, vet att vi är helt unika. Okej? Vare sig man har dåligt självförtroende eller inte, det finns någon plats i en som känner sig, jag är unik.
Ja.
Och jag tror den leder till att, men ingen annan vet.
Nej.
Så jag tror där blir den här grejen om att bli hittad, eller igenkänd, eller headhuntad, eller någonting. Det ger bekräftelse på att du ser det där i mig som bara jag vet i smyg. Jag tror där rotar sig någonting.
Jag köper det.
Visst?
Alltså typ att, också för att det är ju liksom, ibland är det ju också de här ensamvargarna, typ jag tänker bara på Rosa. Alltså jag blev jättetouchad av Rosa när jag var liten.
Att hon satt och skrev dagbok och att
hon var så här väldigt ensam av sig.
Hon hade en kompis typ och hängde med någon. Alltså hon var så egen.
Hon var jätteegen men typ hon ändå.
Hon drömde om att bli känd och stor och så märkvärdig typ.
Ja, och det här är fett meta. Okej, så här, i serien hon drömde om att bli känd och så. Men i verkligheten så var hon ju känd för oss.
Ja.
Men hon porträtterade en vanlig människa. Så då kan man ju själv liksom, jag tog det här fett långt. Alltså när jag var typ 11, då väntade jag på ett brev från Hogwarts. Alltså
det här, Nicky, jag tycker det här, det är typ det vackraste. För att det visar hur barn du var.
Ja.
Det är fint. Ja. Förstår du?
Alltså det var en del av mig som bara, det kan hända.
Ja. Alltså fattar du? Och nu kommer jag get dark here. Mm. För att det där tycker jag är så jävla fint. Mm. För det visar hur ett barnasinne funkar. Du var inte 5 år.
Nej, jag var 11.
Förstår du? Du var 11. Man är fortfarande ett fucking barn. Alltså det är en barnhjärna.
Verkligen.
Tänk dig då med det barnasinnet. Att någon kommer till dig och säger Nicky, du får komma till Hogwarts. Mm. Du kommer inte veta att we will abuse you. Men du kommer inte förstå att det är abuse för att du är ett barn. Alltså man utnyttjar liksom det här lilla barnasinnet som bara vill känna sig speciellt. Och i och med att det jag sa om att det här, att man är så unik och man vet det lite i smyg och det är därför det här kändisskapet lockar en. Det har en påverkan här också. För att tänk dig att som barn, att någon säger till dig att vi vet att det är du som är speciell. Förstår du, jag ser dig.
Mm.
Fattar du? Och då lär man redan då det här barnet, ifall man tar sitt barn till den här branschen enligt mig, alla gör vad de vill, att den typen av bekräftelse kommer utifrån.
Mm.
Där egentligen, det är du själv.
Ja.
Alltså Amanda Bynes till exempel, hon var spektakulär utan honom.
Mm,
men han kom dit och betedde sig som att hon inte var det.
Mm.
Som att jag hittade dig och jag ska göra dig till en stjärna för att jag har alla medel.
Just det.
Förstår du?
Ja, och som barn, du har inte heller liksom förmågan att tänka på liksom hur, att andra har en lika rik och komplex karaktär som dig och upplevelse som dig.
Mm-hmm.
Så det träffar ännu hårdare när någon säger så här: jag ser dig.
Ja.
Jag kommer ihåg alltså, när jag var jätteliten nu, jag var kanske 7.
Mm.
Alltså jag var så här: men vadå? Alla andra kan inte gå runt och tänka och känna som jag. Jag har berättat det här för dig, va?
Jag tror det, eller så har jag bara tänkt så själv.
Ja,
jag
vet inte. Jag tror
men det är
det,
bekant.
Jag tror det är vanligt liksom att barn bara, nej men alla andra är liksom robotar eller andra, alla andra är karaktärer. Så
absolut.
Här. Jag tänkte typ att så här, Gud hade satt alla för att jag skulle sättas på test eller det var så här, filmen var om mig.
Mm-hmm.
Alltså jag kommer ihåg att jag tänkte det jättetydligt så här, när jag var typ 6-7 år.
Mm.
Och sen så några år senare så bara, och det var inte heller någonting jag ville tillägga. Det var ingenting jag gick runt och tänkte varje dag i alla situationer.
Aktiv,
utan jag kommer ihåg att den tanken slog mig. Så här, men har alla andra samma upplevelse som mig?
Mm.
Att de går runt här och tänker som jag och känner som jag. Nej, kan det vara så?
Ja. Barn är så känsliga. Det är så känsligt.
Men också tänk så här, tänk att vara en känslig varelse som barn.
Mm.
Och samtidigt inte ha alls mycket data om livet.
Förstår du? Det är också därför.
Och människor.
Man har ju ingenting och det är därför man blir så jävla sårbar.
Verkligen.
Och att någon då satsar på det genom att be dig frigöra dig själv från dina föräldrar och lagar som skyddar dig som barn. Alltså det är det ultimata checkmate. Förstår du?
Ja.
Det är verkligen schackmatt. Nu är du ute ensam i världen och du har ingen aning om någonting.
Nej.
Vad visste hon utanför Nickelodeon när hon var 17? Ingenting,
det är ju hela världen.
Det är ju hela världen och det är det här som är grejen. Om vi bara ska gå till dokumentären Nickelodeon, Bravo TV som jag älskar, alltså jag vet ju sanningen och det är att det är som en sekt. Det är verkligen som en sekt och det är därför ingen pratar inom sekten heller för du får aldrig gå emot ledaren.
Nej.
Det finns regler som ingen av oss gillar men vi gör det bara.
Vet du, i slutet av dagen, de här människorna i produktionsbolagen och vad man ska kalla det, de vill ju bara alltså de vill ju bara tjäna. Alltså det är ju inte nödvändigtvis så att någon gör konst ens. TV, alltså det här är min bild. TV är ju jättemycket bara så här tittarsiffror och pengar och en till säsong. Medans kanske så här åtminstone en film eller någonting annat. Kanske så här en dokument, jag vet inte, nu bara snackar skit, men det kanske kan vara lite mer konst i det.
Jag fattar.
Förstår du? Jag fattar. För typ bara Love is Blind också som så här. Jag kommer ihåg första säsongen av Love is Blind. När jag kollade den. Alltså där är det ju att du dejtar människor genom en vägg. Du ser inte dem. När den här första säsongen kom ut. Just det. Och sen också när du lär känna dem genom en vägg. Om du blir kär i den här människan bakom väggen. Du friar till den.
Mm.
Du träffar den för första gången när ni är förlovade. Du åker på en honeymoon med den. Du lever med den. Och en månad senare gifter ni er. Första säsongen jag bara. Fan vilket bra koncept.
Mm.
Och sen så har det ju gått flera säsonger nu.
Ja.
Och vi har till och med fått den i Sverige. Men då är ju första casten och andra casten. De kom ju ut och bara. Alltså de utnyttjade sönder oss. Alltså vi fick typ inte ens mat. Alltså typ så här, en kille hade varit i en relation med en tjej. Och hon hade så här fått panikattacker och grejer. Och han fick inte ens veta det här av produktionen.
Mm.
Alltså så här,
de ville bara rulla vidare.
De ville bara att han skulle typ till exempel nu komma hem till henne när hon är helt förstörd för att hon har haft så här 17 panikattacker. Ingen i produktionen säger det till honom. Och hon själv kanske inte är helt kapabel till att säga det heller. Så du vet så här, de försökte peta in folk i situationer där de är jättesköra. Och att det ska bli ännu större underhållningsvärde. För att allt handlar ju om siffror.
Exakt.
Och det var ju samma sak ändå med Nickelodeon. Mm. Jag kan tänka mig i relation till Disney Channel också. Och de här...
Det handlar ju bara om, det handlar om två grejer när det kommer till just Disney och Nickelodeon.
Mm.
Nummer ett handlar det just 100% som du säger om siffror, pengar och hur stora man blir. För man konkurrerar ju, alltså det förstår du. Du vill ju ha alla stora stjärnor på din liksom bolag eller vad man fan säger, network. Och det som, den andra grejen som jag tycker är obehaglig är att jag tror även att en vinning i det är att personen som är in charge blir gud. För att de här Nickelodeon, Bravo, Disney, det är ju som en liten värld. Det är som en, vad fan heter det? Ett verse, alltså ja. Förstår du?
Ja, ett eget universum.
Ett eget universum. Så det blir ju på något sätt som att du får gå in här och leka gud.
Mm.
Alltså de är ju puppets.
Ja.
Förstår du? Jag kan liksom få en, tänk dig ifall det var jag som var Dan Schneider.
Mm.
Och jag bara, åh, jag älskar muffins. Jag ska gå in i min värld nu och be alla de här puppetsen göra massa muffins content.
Ja.
Nu handlar det tyvärr inte om muffins, utan nu handlar det om hans fetischer, hans antagligen sexuella preferenser, massa sådana konstiga grejer. Han får ju gå in där och liksom vara puppet master.
Mm.
Jag tror en sån grej också spelar väldigt stor, för det är så inom stängda dörrar.
Ja, alltså det här utnyttjar ju som sagt alla en människas svagheter. För jag kan tänka mig bara på en organisation.
Mm-hmm.
Vi säger nu att det är en avdelning som har haft jättemycket svårigheter internt.
Mm-hmm.
Och så plötsligt så kommer en chef in och han liksom gör mycket bra grejer ändå. Då, alltså, man hamnar ju kanske i ett, eller man gör ju det, man hamnar ju i ett underläge liksom.
Absolut.
Typ jag kan själv känna så när jag tittar tillbaka på relationen så här, hur fan kunde jag tillåta det här?
Ja.
Alltså bara idag jag var hos tandläkaren.
Mm-hmm.
På ett ställe som jag var på för flera år sedan.
Okay.
Och då, idag körde Mose, min pojkvän, mig dit.
Mm-hmm.
Släppte av mig, jag gick in. Och så kommer jag tänka på några år tidigare när mitt ex hade kört mig dit.
Mm-hmm.
Vi hade bråkat hela vägen från Hässelby. Det här har jag också 100% nämnt i podden förut. Han släpper mig vid den här tandläkaren då. Och jag har, du vet, när man har tandvärk.
Mm-hmm.
Där det är, det är den här typ visdomstanden som trycker på allting.
Ja.
Du vet, det är ju typ en av de värsta smärtorna man kan uppleva. Så du vet så här, vi sitter och bråkar hela vägen från Hässelby till centralen. Det är en lång resa.
Ja, det är det.
Vi bråkar. Han släpper av mig, jag går upp, hon gör någonting med mig. Jag har fortfarande skitont såklart, men jag har fått så här...
medicin.
Ja, exakt. När jag kommer ner så ser jag att min bil står tom. Har jag berättat det här?
Nej.
Min bil står tom. Okay. Han är inte där längre.
Mm-hmm.
Jag öppnar den, nyckeln är kvar i bilen.
Sluta.
Så han har lämnat min bil mitt i centralen.
För att han är arg, Jenny.
För att han är arg. Och du vet, alltså jag blir så här, du vet, min bil var också det dyrbaraste jag hade.
Bror, alltså du var bebek, det är klart din bil var det dyraste du hade.
Ja, det var verkligen så här, jag hade fått den för typ 20 000 kronor av mina föräldrar också. Mm. Så här. Nej men så jag bara tänkte på det idag när jag var där. Och så här, Mose kom och plockade upp mig igen, allting var frid och fröjd, solen sken. Men jag bara, hur kunde jag tolerera det där? Jag gick tillbaka, jag var med honom i flera år efter det.
Ja, 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 ja.
Det där var inte det värsta var inte han gjorde.
Jag har inte hört om det här ens.
Men förstår du, det var så här, jag var så beroende av den där personen. Och det är ju lite samma sak här.
Absolut, att, det förklarar ju. För därför vill jag inte prata ifrån ett dömande perspektiv till föräldrarna. Jag sitter här och är eftersmart.
Det är en utsatt position. Man har inte med sig sitt förnuft längre.
Man har inte det. Åh, jag ska titta vidare på den här dokumentären. En till tanke jag hade bara. Att han, som också är en faktor till varför det här är gynnsamt. Alltså vi sa ekonomiskt, vi sa att man får vara gud i sin egna värld. Men i det här att vara gud i sin egna värld, många ifrågasatte så här, men varför gjorde han grejer som var så jävla uppenbara? Alltså hur kunde han föra in, varför egentligen?
Om du är pedofil.
Jo, det är ju det. Men varför vill man utsätta, alltså så här, om du är pedofil, kommer du springa runt och så här, lägga små ledtrådar till alla att du är pedofil? Det tänker man ju ologiskt. Men mitt enda svar till det är, han måste ha funnit njutning
i att andra ser
det. I att andra ser det men kan inte göra någonting åt det.
Mm.
Och de får bara spela med och förstår du?
Typ lite, nu vet inte jag tillräckligt den här situationen, men jag tänker ofta så när jag ser Kanye West och hans nuvarande fru.
Oh my god, jag har jätteobehag för det där.
Ja, han är liksom, går runt i hoodies och balaklavas och allting helt fullt påklädd.
Ja, man ser inte hans ansikte.
Man ser knappt honom, exakt, och hon går runt med typ en tubtopp som täcker hennes bröstvårtor.
Om ens,
och så här genomskinliga liksom tights.
Ja, det är verkligen så här, for what? Alltså for what? Det känns som att det handlar om en typ av njutning i det där. Ja.
Mm.
Fy fan. Jag rekommenderar den här dokumentären.
Den är alltså, upplysande va?
Den är upplysande och den liksom... Den belyser den här grejen om att stardom och liksom att bli känd. Till och med om vi snackar så här, bli känd på Instagram och det är så här, for what?
Människor i maktpositioner.
Absolut, människor i maktpositioner.
Magkänsla. Är det någonsin bra? Är det någonsin bra att en människa har för mycket makt?
Absolut inte. Är det någonsin bra att en människa är för känd?
Mm.
Nej, förstår du?
Mm.
Säg vad ni tycker.
Mm.
Tack så mycket.
Puss och kram.
Puss och kram.